Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej! Du lyssnar på Ångestpodden Valspecial med mig, Ida Höckestrand.
Och med mig, Sofie Hallberg. Vi har sedan 2015 drivit Ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen 3 minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för 1000 elever har 3 minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator.
Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta väl medvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen 3 minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom 2 omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen, gå in på 3minuter.se.
Den sjunde partiledaren vi träffar i Ångestpodden är moderaten och statsministerkandidaten Ulf Kristersson. Moderaterna säger att de vill öka kraven på samverkan mellan elevhälsa, socialtjänst och BUP. Och de lägger också vikt vid sexuella övergrepp och att det borde ingå som en rutinfråga i hälsosamtalen. Hur ska det här då se ut i praktiken? Vi börjar varje inspelning med att visa vår kampanjfilm 3 minuter. Filmen finns även den att se på 3minuter.se. Hej Ulf och varmt välkommen tillbaka till Ångestpodden.
Tusen tack.
Du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Vem är jag? Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna är väl kanske det som de flesta känner till. 3 barns pappa, född skåning, uppvuxen i Sörmland. Just det. Med en fru som snart är präst. Mm. Det är väl en, ja, lite grann.
Mm. Mm. Du hade ju faktiskt redan sett vår kampanjfilm, men du fick se den nu igen. Mm. Vad är dina första tankar när du ser 3 minuter i veckan?
Ja, det första är ju att det kanske är lite märkligt om att det är en fin film, tycker jag. Mm. Verkligen, jag tycker den ger en känsla av att man förstår vilken situation han befinner sig i. Man förstår nästan vad hon nog frågar honom i början. Så illa mår jag inte. Mm. Så dåligt mår jag inte. Och sen hela känslan är att han är... Ja, men jag tycker man får en känsla av ångest, ensamhet, rädsla till och med faktiskt.
Mm.
Det låter inte så fint, men jag tycker när man ser den så är det ändå fint. För jag tror den beskriver ganska väl hur ganska många människor känner sig oftare än vi tror.
Mm. Ja. Den här frågan fick du förra gången du gästade oss, men du ska få den igen. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Dels tänker jag som mycket fullvuxen att ångest är ett ganska ladd. För mig är det ganska starkt att ha ångest.
Mm.
Sen tänker jag också på att det kanske människor idag beskriver det. Jag hör ju hemma med tre tonårsdöttrar och då är inte varje gång lika starkt innehåll som jag kanske tänker på, utan man har liksom ångest inför ett prov eller ångest inför, men ändå att det är en känsla av att inte ha kontroll, känsla av att man befinner sig i ett utsatt läge skulle jag säga. Det, så det har säkert lite olika, men att det är uppenbart att man inte mår helt bra, det är alldeles helt uppenbart.
Men vi vill ju tacka dig och Moderaterna för att ni är här idag och vill prata om psykisk ohälsa med oss, faktiskt för andra valrörelsen i rad ju. Men vi tänkte ändå börja i din uppväxt. Du är född i Lund och uppvuxen i Eskilstuna. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
I allt väsentligt väldigt harmoniskt ska jag säga. Jag liksom levde i en hyggligt välfungerande familj som höll ihop med helt vanliga föräldrar, två syskon, väldigt typisk svensk småstadsmedelklass kan man väl säga. Så det var ingen dramatik, varken uppåt eller neråt, inget sånt. I skolan så, det är klart att jag blev aldrig mobbad, jag har varit med i situationer där folk har blivit mobbad. Jag har några få gånger också varit modig och gripit in. Det är säkert gånger när jag inte har gripit in, där jag borde ha gripit in. Men i huvudsak tycker jag att det har liksom funkat rätt bra. Så jag har inget minne av att man liksom pratar om några saker nästan alls, ska jag säga. För mig var det egentligen, man får nästan gå hela vägen upp tills jag var i 25-årsåldern, när jag första gången på allvar hade en god vän som jag efter ett tag, en riktigt god vän, förstod att halva han är en fasad. Halva han mår alltså extremt dåligt, men döljer det väldigt väl. Så före det kan jag inte riktigt minnas att jag hade varit i närkontakt med det överhuvudtaget, ska jag säga.
Men när väcktes ditt politiska engagemang?
Gymnasiet, som var ganska många. Liksom, gick i gymnasiet i Eskilstuna, fanns det, på en skola där många var ganska engagerade. En sån här typisk skola, man var höger eller vänster. Liksom, och ganska, ganska roliga bataljer, tycker jag. Så här, åtminstone minns jag som ganska roliga. Och så minns jag, det är klart att när man går i skolan, det är klart att man träffar massa olika sorters människor. Men jag har alltså inget, och det säger ju nog mycket mer att man själv inte pratar om det. För jag har alltså inget distinkt minne av att vara några i klassen som jag visste som mådde dåligt. Jag visste ingen som gick regelbundet i kuratorn eller så.
Men idag vill vi framförallt fokusera på elevhälsan, skolan och unga psykiska mående. Hur fungerade elevhälsan på din skola?
Jag tyckte de få gånger jag hade kontakt med det, men det var ju väldigt mycket den somatiska som vi säger. Allt det där funkar ju, tyckte jag, väldigt bra. Man var inkallad för kontroller av alla möjliga saker. Ställa i led och få en
vaccin. Mät ryggen och
mät alla massa andra kroppsdelar också för den delen. Nej, men det var väldigt mycket så där, ganska rätt upp och ner. Liksom. Inga konstigheter. Och det tror jag också mina föräldrar var väldigt trygga i. Att sådär, det funkade. Men jag kan jag har inget som helst minne av att man pratade om andra saker än det rent fysiska. Utan det var liksom lite en sån här, du vet, så här BVC-kontroll. Ja, man kollar, precis. Man följer sin viktkurva och sin längdkurva. Och där har vi ju varit besatta och duktiga i Sverige under jättelång tid. Men vi har ju inte alls varit duktiga på det andra. Utan allt som är lite så här fyrkantigt mätbart, det är vi ganska bra på.
Ja, det gillar vi.
Det är någon slags ingenjörsmentalitet.
Ja, ja, verkligen.
Absolut. Mina föräldrar var nog lite såna också. Så jag ska säga, nu har jag ju varit gift i väldigt många år. Min hustru, då, som jag sa, är snart präst. Hon har ju alltid varit mycket mer intresserad av de andra dimensionerna än det som kan mätas i centimeter och antal vaccinationer. Och så jag tycker att jag åtminstone fattat mer av det.
Ja. Men i skollagen idag så står det ju att varje elev ska ha tillgång till bland annat då skolkurator och skolsköterska. Vad betyder tillgång till för Moderaterna?
Ja, och man kan säga att det första, det vi lever upp till idag är inte det. Utan det är som alltid, när lagstiftningen är luddig, då blir svaret luddigt. Det tror jag man kan säga. Så att vi tycker ju egentligen två rätt distinkta saker. Det ena är att det är konstighet att just eleverna, när det gäller både fysisk och psykisk välmående, så ligger ansvaret på skolan. Så jag tror att det hade varit mycket något. Alltså jag har hög respekt för rektorer, men att rektorerna ska vara bra på de här medicinska och psykologiska frågorna, det tror inte jag helt enkelt. Utan jag tycker man skulle ha ett samlat ansvar för detta, och att det ska ligga under primärvården med fungerande skolläkare, med skolhälsovård och så. Men alltså att inte varje skola som ska behöva hitta på det där själva. För då blir det så här, nu har vi tillgång 3 minuter eller kanske i bästa fall 3 timmar någon gång. Men väldigt olika helt enkelt. Och ingen enskild skola kan veta när man behöver mycket av det och när man behöver lite av det. Det kan gå ganska mycket i vågor där. Jag skulle tro till exempel att under pandemin så tror jag att alla skolor i Sverige var underdimensionerade i detta. Man såg ju inte ens eleverna. Jag följde där hemifrån när jag hade 2 gymnasietjejer som jobbade hemma.
Mm.
Alltså många, nu var vi hemma mycket också, men de som lämnade sina barn och ungdomar hemma ensamma, jag tror det var väldigt mycket som vi aldrig märkte överhuvudtaget.
Mm.
Så vi tycker att det borde istället vara så här, samma hälsovård och sjukvård som bär ansvar för alla andra människor bär också bär ansvar för elevhälsan, och elevhälsan ska vara speciell naturligtvis.
Mm.
Och att i skollagen ska föras in ett ansvar för vad ska ske då, alltså vad måste man tillhandahålla inom ramen för den så här, normala sjukvården.
Mm.
Och då måste man vidga det från bara det somatiska till också det som handlar om psykisk ohälsa.
Ja, för Moderaterna tycker att det behövs en tydligare samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och BUP.
Ja.
Varför då?
Jo, men det är också en sak. Alltså, socialtjänsten vet ju ofta väldigt mycket om familjer som har olika bekymmer. Väldigt mycket. Skolan... Det finns ofta en väldig frustration på skolan. Man anmäler olika saker där man är orolig för elever. Och så går det in i ett mer eller mindre svart hål. Och så får man aldrig en återkoppling. Och jag förstår ju den välmenande tanken bakom detta. Att man är rädd om integriteten. Och så här. Men ska skolor kunna göra rätt också, så måste de... Ofta går det att lösa ganska bra genom att man sluter ett avtal med föräldrarna. Att man får prata med varandra. Jag är jätterädd att, och jag kan komma tillbaka till det sen, att olika människor, olika aktörer vet små pusselbitar.
Mm.
Men ingen pusselbit är så stor att man blir riktigt orolig. Jag har själv varit med det flera gånger. När man sen lägger pusslet i efterhand, då inser man vidden av problemet. Och där tycker jag skola och socialtjänst borde vara mycket mer i synk med varandra. BUP är ju en specialistinsats, och där är ju det stora problemet. Jag förstår att många som mår dåligt behöver inte egentligen långvariga BUP-insatser, men när jag träffade BUP senast så sa de så här: om bara köerna var kortare, då skulle man veta om man överhuvudtaget har skäl att vara orolig på den nivån.
Ja.
Alltså bara det är så många föräldrar som själva inte är psykiatriker.
Exakt.
Alltså som blir ibland ska de vara oroliga, ibland oroar de sig ganska rejält i onödan också. Då kan vi inte ha 1-åriga väntetider till BUP i Sverige. Det är terror för de familjerna.
Mm. Men hur tänker du, eller liksom, hur tänker ni Moderaterna att den här samverkan, alltså rent konkret, hur ska den se ut?
Ja, det ena handlar naturligtvis om att se till att sekretesslagstiftningen inte är sådan att den snarare skapar problem, utan att den ska hjälpa den enskilde. Och återigen, det kräver ju, jag förstår mycket väl att sekretess behövs och sådär. Men vi har idag så stora med sekretessen. Vi kanske ska prata separat om självmord sen, men alltså i självmord är det helt extremt.
Mm.
Där lägger sekretessen alltså hinder för att efter ett självmord på allvar reda ut vad gjorde vi för att undvika detta. Så om man jämför med alla andra medicinska bekymmer där man verkligen rannsakar, den här operationen gick åt skogen, vad hände här? Så är det bara ett svart hål när det gäller alltså självmord kopplade till psykisk ohälsa, som det nästan alltid är.
Mm.
Så det finns inget lärande efteråt. Det tycker jag är hånfullt mot dem som utsätts för detta. Så att sekretessen är ett stort bekymmer.
Mm.
Och att vi inte har en lagstiftning som tvingar fram kortare kötider till BUP. Vi har ju vanlig vård, så har man ju 3 månaders garanti formaliserat. Och de verkligen mäts på detta. På BUP finns en rekommendation om 30 dagar.
Exakt.
Och jag sista tittade så var det allt ifrån några få län i Sverige som är nästan perfekta. Gotland hade nästan 100% måluppfyllelse. Alla får plats. Var det Västernorrland hade nästan motsatsen. Det var ingen som kom i tid. Eller fick hjälp i tid.
Nej.
Och det borde bli lag där också. Det är också ett sätt för staten att visa att den här delen av hälsovården är nu lika viktig som all traditionell del av svensk hälsovård.
Mm.
Men om man då bara fokuserar på just elevhälsan, hur ska man förbättra elevhälsan och göra den mer jämlik över hela landet?
Jag tycker att det rimliga sättet är att helt enkelt se till att den omfattas av samma lagstiftning som den vanliga hälsovården.
Mm.
Så att det inte är någon skillnad där. Att det inte blir upp till varje skola liksom, deras förmåga att attrahera rätt person på rätt tidpunkt, utan att man har en elevhälsovård som är en del av den vanliga sjukvården med samma lagstiftning som finns i den vanliga sjukvården. Sen är det klart att det kommer kräva läkare som är specialiserade. Det här är ju ofta ungdomar som vi har haft förmånen i Stängnäs där jag bor att ha en skolläkare faktiskt som är ja, otroligt bra på just den här åldersgruppen också som det handlar om. Liksom, ta dem på allvar, prata både med föräldrar och med barn / ungdomar separat. Och väldigt, väldigt bra. Jag har förstått att det är långt ifrån alla som har den tillgången.
Ja, så är det verkligen.
Men hur kan det egentligen ha blivit? Alltså, vad tänker du? Hur har det liksom blivit så från första början att elevhälsan har blivit en del av skollagen?
Ja, det där är en bra fråga tror jag. Jag vet inte om det möjligen bygger på att det var trots allt lite för med lite löpande bandprinciper. Det handlar om att fixa vaccinationer, det handlar om att göra liksom ganska rutinartade hälsokontroller. Mm. Då ställer man upp dem, då kunde man flytta runt alla. Idag är de här helt enkelt.
Precis. Mm.
Då ställer man upp klassen utanför och det där funkar inte riktigt så längre. Och framför allt funkar det inte så för någonting som är i närheten av psykisk ohälsa.
Mm.
Jag har inget emot löpande bandprincipen eller vaccination, det tror jag är utmärkt. Men det här andra är inte riktigt av den karaktären faktiskt.
Nej. Men ni tycker då att man liksom att lagstiftningen ska tydliggöra ansvarsfördelningen och öka kraven på just den här samverkan mellan elevhälsan och socialtjänsten och BUP. Men redan idag så är ju skolkuratorerna väldigt tidspressade. Mm. Skulle det inte sätta ännu mer press på en skolkurator om de också då enligt lag ska ha en samverkan mellan socialtjänsten och BUP även?
Men så, och det kan man säga, och det kan man säkert säga om socialtjänsten också, att de tycker att de har så många uppgifter redan. Mm. Men jag tror också att det blixtbelyser att det här är ett antal professioner där vi saknar, vi behöver fler människor som vill ha de jobben. För att göra lite långsökt jämförelse, ska många vilja bli polis, då måste poliser känna att de verkligen kan utföra sitt yrke också.
Exakt.
Samma sak här tror jag. Man måste kunna uppleva att jag får liksom utrymme för min profession. Jag gör verkligen nytta. Jag griper inte bara in och så lämnar problemen i tomma intet. Så att det här med liksom känslan av att verkligen utföra det jobb som jag en gång utbildade mig för, det är nästan grunden för att fler ska vilja ha de jobben också.
Mm.
Ja, för vi har gjort två enkätundersökningar under våren. En för elever i grundskolan och gymnasiet och sen en för skolkuratorer. Och sen har vi också gjort fokusgrupper där vi har träffat elever, skolkuratorer, föräldrar och helt enkelt lyssnat och så här, vad reflekterar ni över? Hur vill ni att det ska se ut? Och sen har vi då sammanställt det till den här kampanjen 3 minuter i veckan. Mm. Detta efter att vi då förstod att över 14 000 elever bara i vår enkät har tillgång till 3 minuter i veckan med sin skolkurator. Mm. Hur långt tror du man hinner i ett samtal som varar i 3 minuter?
Nej, och det visar ju er. Man hinner säga välkommen och vi ses nästa vecka.
Ja, exakt.
Nej, men, så det är ju imponerande att de vill gå dit överhuvudtaget på premisserna. Så det är klart att, sen vet ju vi alla att en del elever behöver väldigt lite och väldigt sällan, andra behöver väldigt mycket mera. Det är väl också där jag tror socialtjänsten är extra viktig, för att om det är hyggligt välfungerande familjer så är det ofta, så tror jag föräldrar relativt ofta ser. Så det är inte alltid säkert att ungdomar vill prata med föräldrar i alla fall, men man har ändå liksom ett öga för det där och liksom hjälper till. Om föräldrarna också har bekymmer, då kan man nästan säker på att det finns ingen som kommer upptäcka detta eller se någonting, och då måste socialtjänsten bli bryggan över också, så att den här eleven som har det tufft hemma måste få hjälp i skolan och på andra ställen för att liksom ha något som väger upp hemmet. Och det där, jag tror vi missar mycket av det idag.
Mm. Men flera undersökningar visar att det vore rimligt att införa ett maxtak på antalet elever som en skolkurator får ha ansvar över. Och en utredning som regeringen själva har gjort så visar även den ett maxtak på 400 elever per skolkurator. Och att det borde införas för att eleverna både ska nå kunskapskraven och ha en god psykisk hälsa. Och i vår enkät så frågade vi då skolkuratorerna vad de tyckte om det här maxtaket. Och om den här idén. Och då är det någon som skriver: citat, det känns som en helt rimlig siffra jämfört med mina 850 elever, slutcitat. Hur kan det få se ut så här egentligen för skolkuratorer?
Nej, men jag tror det ena beror nog på att lagstiftningen är så luddig helt enkelt, så att man kan tolka den på väldigt olika sätt. Det var därför jag tycker att det var bättre att det här är en del av den livslånga hälsovården. Och sen är den lite speciell, därför vi pratar ofta om, i det här fallet, om tonåringar, barn och tonåringar. Så det vet ju alla som är medicinsk kunniga att då är det lite speciella förutsättningar. Så att jag tror att det finns en stor... Man kan säkert sätta en siffra, risken att den blir ett totalt slag i luften för att det helt enkelt inte finns, åtminstone inte på kort sikt, det finns inte de människorna överhuvudtaget. Så att risken att det blir en målsättning som alla vet att nu sätter vi ett nytt mål, men det kommer inte ha någon betydelse överhuvudtaget. Det tror jag inte är så, imponerar inte så mycket. Utan jag tror ju i grund och botten att det är bättre att försöka komma överens om att det här är en del av, det är en del av hälsovården. En del behöver väldigt mycket, en del behöver väldigt, väldigt lite. Och att man ska samverka med de resurser man har på plats. Så att jag fattar er tanke. Jag känner mig inte hundra på att just den här siffran kommer lösa problemet.
Men om säger att man skulle införa ett maxtak, så upplever både elever och skolkuratorer att de förmodligen skulle få mer tid för varandra.
Jo, det är klart. Skulle man halvera antalet elever som träffar samma, så är det naturligtvis så.
Men en elev skriver att jag ville prata med en kurator i trean och försökte boka tid, men det blev aldrig någonting av slutcitat. Men har ni i Moderaterna diskuterat ett maxtak, eller hur ser ni på just maxtaket?
Nej, vi har faktiskt inte pratat just maxtak. Det är faktiskt inte om att det var utrett heller på det sättet. Nej. Så att jag fattar helt tanken. Och jag är bara lite rädd att fatta sådana politiska beslut som man redan på förhand vet att det här kommer, det blir ett beslut som blir en fin målsättning, men som tekniskt inte går att genomföra just nu helt enkelt. Jag är lite rädd för sådana beslut.
Så då skulle vi inte kunna räkna med att ni skulle lyfta det här maxtaket om ni skulle...
Ja, om jag skulle välja, men jag skulle nog börja åtminstone i vår egen prioritering att se till att man att tydliggör skollagen och att man dessutom ser till att det här hänger ihop med hälso- och sjukvården i regionen totalt sett. Så, att man inte har
så en... då skulle det vara regionerna som hålls ansvariga om det inte upplyft?
Precis, och inte varje... Vid skolor, jag har haft mina barn i skolor, allt ifrån det minsta var väl 80 elever i en liten skola i Stockholms innerstad till en stor Montessori-skola med 600 elever. Liksom det är så extremt olika förutsättningar också i de här skolorna.
Ja, vi gick ju på en gymnasieskola med, jag tror, 1400 elever. Och visste inte heller vem skolkurator var.
Nej,
vi så. Men en annan sak som också står i skollagen är ju att elevhälsan och skolkuratorerna ska jobba förebyggande. Att det egentligen då är deras liksom primära arbetsuppgift. Men de flesta beskriver ändå sitt arbete som akutstyrt. Om man tänker då en skolkurator som har ansvar för kanske mellan 500 till 1000, eller som vissa då skriver till oss, över 1000 elever. Hur ska man liksom göra för att de ska få tid att jobba förebyggande och för att de inte bara ska ha ett arbete där de släcker bränder?
Nej, alltså det här med förebyggande är ju allmänt, det är viktigt och det är svårt.
Ja.
Alltså verkligen, bara som man har sagt det är ju svårt. Därför ofta är det lite svårt att veta vad är en genuint... Alltså, när problemet väl finns, då kan man nästan alltid backa och säga hur uppstår problemet. När problemen inte finns, vad är det vi har gjort rätt som gör att vi inte har problemet? Så att säga. Det där är ju, och det är klassiskt i allt socialt arbete, kan man säga att det är så, att det är väldigt svårt att veta vad som är det. Men några saker vet vi ju väldigt väl. Vi vet till exempel att skolor där man blir av med mobbing, skolor där lärarna har auktoritet, där det är lugn och ro i klasserna, där är det fler elever som känner sig trygga. Det utesluter inte alls att man ändå kan uppleva många elever med psykisk ohälsa. Men man kan säga att man skapar åtminstone förutsättningar för att eleverna ska känna tillit, bara en sån sak. Ju mer man har kontakt med den här skolan och föräldrar, vet man också. Även om alla elever inte älskar den kontakten när de är i den åldern. Men föräldrarna är otroligt viktiga, verkligen. Så det är också en genuint förebyggande insats. Sen är det andra saker som jag tycker ibland är underskattade. Sen saker som ganska handfasta saker. Att man rör på sig. Väldigt många är extremt stillasittande. Inte minst många grabbar rör sig extremt lite. Knappt ens på, när det är idrott alltså, i skolan. Utan det handlar om teori kring idrott. Och så där, va? Alltså, det här är saker som vi vet har stort förebyggande betydelse. Så att det, men det här är en helt egen vetenskap. Så det, jag förstår om kuratorer känner sig lite frustrerade. För om de ska vara ansvariga för allt förebyggande arbete med flera hundra elever, så är det nästan omöjligt uppgift, ska jag säga.
Ja, i vår enkät så svarar 50% av alla skolkuratorer att de upplever att de inte har tid för alla elever. Nej. Som till och med vill ha hjälp. Och 30% svarar ibland. Så det är alltså bara 20% av skolkuratorerna i Sverige som tycker att de har tid att hjälpa de eleverna som har behov. Hur ska andelen skolkuratorer som faktiskt har tid för alla elever med behov öka?
Ja, antagligen är ju svaret att det behövs fler helt enkelt. Mm. Och att man förstås pratar med rätt elever också naturligtvis. Man kan ju tänka sig att jag är ju inte alls kurator, så jag ska inte försöka men att det är alltid från samtal som verkligen kräver specialistkompetens till sådana samtal som ganska många vuxna skulle kunna ha med ungdomar. Och det där är ju väldigt svårt att veta i förväg. Men det är klart att om jag känner ett antal psykiatriker också som säger liksom att det är klart att må dåligt ibland, det är inget sjukdomstillstånd. Och det kommer alla, både barn och vuxna, att göra. Och att kunna prata med någon om detta är otroligt viktigt. Så det finns säkert en signal där också som egentligen är ett annat problem. Att själva måendet inte är den stora faran, men att man inte har någon att prata med. Att man är ensam, att man liksom inte har vuxna i sin närhet som ser, som fattar och som bryr sig. Det tror jag är ett rätt stort problem för människor. Där egentligen själva psykisk ohälsan i sig skulle kunna vara ganska hanterbar faktiskt.
Mm. Jag tänker också att just som skolkurator att det måste bli mer attraktivt att jobba. Och då måste man ju veta att man, som vi var inne på tidigare, att så här, jag får utföra mitt arbete. Alltså många berättar också att så här, rektorn kommer till skolkuratorn och säger: "Nej, men jag har en stökig kille i den här klassen, kan du fixa det?" Och att skolkuratorn liksom blir den som ska lösa stökiga elever.
Det går ju inte. Alltså det där, alltså, ärligt talat, där har vi också en del ganska handfasta förslag. Att när det, det är klart att allmänt stökiga elever, det är också ett varningstecken på någonting. Men alltså, man kan inte utgå från att alla som stökar, alla grabbar höll på att säga, som stökar, att alla är utsatta för allvarlig psykisk ohälsa. Så, ibland handlar det också om att skärp dig. Liksom, lägg av. Mm. Håll tyst i klassen, och om du inte gör det så plockar vi ut det för klassrummet.
Precis.
Så, liksom att, så att man kan liksom inte curla bort alla sådana problem, utan lite handfasthet där. Och det måste lärare och rektorer ha mandat att göra. Hälften av, jag såg en enkät nu, hälften av alla landets lärare säger att de har blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om våld. Fysiska saker. Var tredje elev säger att det är så stökigt i klassrummet att de inte får studiero. Det där är i huvudsak ett annat problem. Det är att folk inte liksom har respekt för att det här är en miljö där, tänk om det hade varit så i vanliga, era och mina vanliga arbetsplatser, hälften var utsatta för våld och var tredje inte kunde koncentrera sig på jobbet. Då hade vi blivit anmälda till Arbetsmiljöverket allihop.
Precis.
Men vad har ni för åtgärder då för att komma åt den stökigheten?
Ja, ganska handfasta saker. Det första är att lärarnas befogenheter att agera, att säga stopp, ta ut elever. Alltså allt det här måste, idag är många lärare vittnar om att de inte vet var gränsen går. Och då snackar vi inte att man inte får slåss med elever, det fattar jag också.
Men alltså, inte aga.
Verkligen inte. Va? Men att det finns så många fall där elevombudet också, att elever blir kränkta för att de blir tillsagda, blir kränkta för att de tvingas lämna rummet och sådana saker. Så kan vi inte ha det. Men också att rektorer borde ha en skyldighet att gripa in. Det är rektorerna som är arbetsledare för alla lärarna och ytterst ansvariga för sin skola. Att hålla grundläggande ordning och reda och studiero, det är en helt fundamental del av rektors arbetsuppgift. Och så är det inte idag, utan där tycker jag att de ska ha lagligt stöd för detta.
Mm. Ja, och jag tänker att det också hänger ihop med att man då kanske lastar över det på skolkurator.
Det var en jätteenkel lösning för alla andra än för skolkurator.
Ja, precis.
Precis.
Men något annat som ni också skrev på er hemsida kopplat till elevhälsan är sexuella övergrepp, att det borde ingå som en rutinfråga i hälsosamtalen. Varför är det viktigt, tycker ni?
Därför det finns rätt mycket vittnesmål nu, att inte minst, ja, det här drabbar killar också, men framförallt är det tjejer som drabbas från högstadiet uppåt, alltså att mycket som kan verka som allmänna trakasserier eller mobbning egentligen är ganska grova sexuella anspelningar, sexuella övergrepp och sånt här. Och det här är fullständigt, och de syns sällan för de äger inte rum liksom mitt ute i korridoren. Så att jag tycker att man ska ha den sortens rutiner när man pratar med barn. Det kan vara lite jobbiga frågor att ställa naturligtvis, så är det ju. Men på samma sätt som tar jag annan hälsovård, det är ganska bra rutiner nu när med kvinnor som söker vård för andra saker men som visar minsta tendens att bli våldsutsatta, så finns det ganska färdiga liksom frågemanualer så här, liksom så här, för att verkligen screena av så här, är det egentligen en person som är utsatt för våld hemma, våld i nära relation som det heter lite byråkratiskt här. Jag tror man ska vara noga med det här också med, för att om man möts av den sortens sexualiserad våld när man är tonåring, då tror jag man får otroligt skev bild av hur människor beter sig mot varandra som vuxna sen.
Mm. Men hur viktigt tror du att det förebyggande arbetet är för Sveriges framtid?
Som jag sa, alla fattar att det är viktigt. Men då måste man också ha en lite mer precis uppfattning om vad som är förebyggande. Och det är, där, och det är därför jag lite skrämmande. Alla slänger sig med mycket förebyggande som om varenda, liksom, varenda fritidsgård är en jättelikt förebyggande insats. Så är det faktiskt inte. Vi har exempel där fritidsgårdar tvärtom är motsatsen. Där man lär sig fler dumheter än där man... Så att, vi vet en sak. Jag har ju sysslat mycket med socialt utsatta barn på olika sätt. Då vet vi en sak väl beforskat, och det är att barn som växer upp i familjer som har problem, men alltså inte så allvarligt problem att man tar barnen ifrån familjen, men alltså dricker för mycket, psykisk ohälsa, det kan vara att det finns våldsamheter hemma, men alltså så funkar det ibland och inte funkar alltid, va? De barnen har en tuffare start än alla andra barn. Om de lyckas i nian, om de går ut nian med okej eller till och med bra betyg, då är det mycket liten risk att de själva får samma problem senare. Mm. För då har de liksom en egen grund att stå på. Vi kanske inte kan hjälpa deras föräldrar med allt som vi önskar, men barnen får en egen bas. Om samma barn som har det tufft från början, om de misslyckas i skolan, går ut nian utan betyg och kommer in på gymnasiet, då vet vi att riskerna för allt, alltså riskerna för allt från självmord till brottslighet till alldeles för tidiga graviditeter, till allt är mycket, mycket större. Och där tycker jag, för mig är det en sån där kristallklar signal att få tonåringar att lyckas i skolan, det är liksom den mest preventiva insats vi kan göra av nästan allting. Sen önskar man att man kunde hjälpa deras föräldrar att bli fria från missbruk eller hjälpa dem med psykiatri eller andra saker också. Men även om vi inte lyckas med det, så kan vi liksom inte offra nästa generation på det, tycker jag. Det är en slags rättvisefråga.
Mm. Den här har alla partiledare fått, men om du får välja bara en åtgärd för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga, vad skulle du välja då?
Det är otroligt svårt. En enda sak. Ja, en sak som kanske är så självklart som man inte tänker, det är ju att prata om det. Alltså, det är bara en sån sak att om föräldrar och barn / ungdomar oftare pratar om detta, så skulle så otroligt mycket vara vunnet. För att det skulle bara det i sig vara till hjälp för många. Det skulle vi tidigt identifiera där det finns själva bekymrad på riktigt. Så att prata med den, men också att prata med varandra om det. Som jag antydde, några gånger i mitt liv har jag varit med i situationer där vi, när det är alldeles för sent efter ett självmord. Mm. Det har faktiskt totalt sett hänt 3 gånger i mitt liv i helt olika sammanhang, så tror inte det finns ingen röd tråd i detta ämne, där vi efteråt har lagt pusselbitarna och förstått att om alla släktingar, vänner, föräldrar hade liksom fattat, pratat med varandra och gjort rätt saker i rätt tid, då hade vi nog kunnat förebygga detta faktiskt. Mm. Det tycker jag är en sån plågsam insikt efteråt, ska jag säga.
Mm.
Och den går inte att lagstifta fram riktigt. Det måste ju vara att människor liksom, och att vi ibland också vågar genomskåda varandra, att den lyckliga fasaden, den kan vara lycklig, men den behöver inte vara lycklig liksom. Och det här gäller ju även väldigt så här högpresterande många ungdomar som är verkligen liksom, gör sitt yttersta, vara superduktiga på allting. Jag är ju väldigt mycket för idrott, som ni kanske förstår. Jag tycker om att folk rör sig, och jag har tävlat mycket själv och så här. Men även i idrottsvärlden så uppmärksammas det nu en hel del, så här, med extrema prestationskrav och halvdåligt eller direkt dåligt ledarskap. Ja. Farlig kombination. Riktigt farlig. Jag vet inte, ni vet den amerikanska stjärngymnasten Simone Biles, hon som hade spådd att hon skulle vinna alla grenar i scenen, och liksom, nästan i protest liksom, och väckte ett samtal i elitidrotten i USA som var otroligt viktigt, tycker jag. Så att även idrottsrörelsen rannsakar sig själv lite grann.
Vi ska avsluta med lite snabbfrågor som vi har fått från våra lyssnare. Och det får också alla partiledare. Öppna era hjärtan eller stäng gränserna?
Nej, varken eller, men man kan öppna era hjärtan kan inte betyda att det kommer så många invandrare till Sverige att vi inte klarar integrationen.
Friskolor, ja eller nej?
Jag är för friskolor också. Jag är för alla bra skolor.
Betyg redan från lågstadiet eller högstadiet?
Ja, jag tror vi tycker någonting där mittemellan, tror jag. Jag blir lite osäker, men jag är för betyg. Sen ska de ju komma när barn och ungdomar har nytta av betyg, naturligtvis.
Prata med alla partier eller med bara vissa utvalda?
Man pratar alltid med alla partier. Sen blir man inte överens med alla partier. Men ha respekt även för den vars åsikt man inte delar. Det är för mig kärna i demokratin.
Samarbeta med Sverigedemokraterna, ja eller nej?
Där man tycker lika ska man absolut samarbeta. Där man tycker olika ska man stå upp för det.
Ska det vara olagligt att marknadsföra retuscherade bilder? I Norge till exempel är det ju det.
Intressant. Det är så.
Ja. De har så, så som vi har i Sverige med att vi måste annonsmärka, så måste de även märka när de har typ retuscherat en bild som de använder.
Intressant. Nej, jag kan inte den frågan riktigt. Det låter som en av många spännande frågor som digitaliseringen för med sig.
Ja, verkligen.
Precis.
Har vi ett orimligt skattetryck i Sverige, ja eller nej?
Ja, det är för högt. Vi har för höga skatter i Sverige, ja.
Och vem blir statsminister i september 2022, så vi vet vem vi lämnar över namninsamlingen till?
Jag gör just nu allt jag kan för att vi ska vinna det här valet, och om vi gör det så kommer jag bilda nästa regering i Sverige.
Tack så jättemycket för att du gästade Ångestpodden.
Tack så mycket.
Tack.
Podplay. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.